En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Härligt Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Sportbladet VM-kval. Vi sitter här bara minuter efter full tid, Slovenien-Sverige 2-2. Patrik Styrke och jag sitter här då med Malin Wahlberg och Pontus Wernbloom. Att slitas mellan hopp och förtvivlan, det var väl känslan man fick av den här matchen. Två tveksamma ingripanden, först från Robin Olsen, sen från försvaret. Sesko bökade och stökade och sen så studsade bollen fram till, vad heter det nu då, Vipotnik. Pontus, vad är dina spontana känslor så här efter den första VM-kvalmatchen?
Ja, nej, det är klart det är en stor besvikelse med tanke på att det känns mer som att vi förlorade två poängen, vann ett poäng om man kan säga så då. Det var onödigt. Det känns som att det här laget har jävla höjd i sig, men så känns det också som att de alltid har en dålig sving i kroppen, att det alltid ska hända någon skit, och idag ändrar det på Olsen och i backlinjen, och nej, jag är besviken. Jag tycker att de spelar bra, framförallt i första halvlek, och att det här verkligen är två förlorade poäng.
Ja, alltså det var ju inte vad vi hoppades på, Malin, oavgjort, men det är ju inte katastrof ändå, eller? Alltså det är ändå en poäng borta mot ett ganska tufft Slovenien.
Ja, men det är som Pontus inne på, att det känns onödigt sett hur matchen utvecklar sig och hur målen kommer till. Liksom att Olsen gör den jättetavlan, och liksom 2-2-målet är inte heller någonting som känns... Alltså det känns bara onödigt, och då är det klart att besvikelsen känns extra stor. Liksom.
Jag tänker så här, vi börjar med att fokusera på det negativa. Så kan vi gå till, det finns så positiva grejer att ta med sig från den här insatsen. Och det finns några riktigt fina individuella insatser, inte minst, att lyfta fram. Så kanske vi kan gå och lägga oss sen med lite mindre tyngd i sinnet, så att säga.
Jättebra.
Och det som sitter fastklistrat på näthinnan, det är ju försvarsspelet vid 2-2. Det är den 90:e minuten, Pontus. De har egentligen inte haft någonting framåt efter att vi gjorde 2-1-målet. Ajari gör det där liksom förlösande 2-1-målet. Det kändes som att hela laget kunde slappna av lite grann, och så kommer det här lite ur ingenting. Alltså du som ändå gammal försvarsspelare var du inte, men försvarsinblandad spelare, vad är dina tankar efter just den där insatsen?
Nej, det är ju allt annat än bra, såklart. Det är ju flera kockar inblandade där. Först så förlorar ju Ekdal duellen mot Sesko. Det är väl lätt hänt, tänker jag, med tanke på att han är 2,5 meter längre. Men alla andra vet jag inte vad de sysslar med. Hien, som jag tyckte var bra fram tills dess, slår någon slags 360, roterar runt sin egen axel helt oförklarligt och är där men ändå inte, och Gudmundsson då kommer på efterkäken. Så det blir så många fel helt plötsligt från det att Ekdal förlorar duellen mot Sesko. Det ska liksom inte behöva sluta med att bollen landar i mål. Så där är det lite valpigt, tycker jag. Och jag tycker att det här landslaget har visat upp lite av de tendenserna i försvarsspelet, det kollektiva försvarsspelet, den här valpigheten som jag inte alls tycker om. För att framåt och i stora delar av matcherna tycker jag att de är så jäkla bra och frejdiga, och så kommer den här typen av misstag, vilket gör att liksom helheten förstörs.
Alltså det kändes ändå som att fram till dess var en habil försvarsinsats. För det är ju försvaret som har varit den mest ifrågasatta lagdelen. Det är där vi har de stora namnen, framförallt i anfallet, men också såklart på mittfältet. Och i backlinjen så är det kanske lite mindre namnkunnigt.
Samtidigt så har du ju efter en minut in i matchen när backlinjen också, när Ekdal tar djup med 52 meter och helt plötsligt så missar de i princip ett öppet mål, och då är det antagligen en helt annan match. Jag håller inte med om att Slovenien bara hade någon enstaka chans där, för att de hade ett par stycken, och det var våra misstag som gjorde att de hade rätt så farliga chanser faktiskt.
Ja, men den andra stora grejen, den andra stora negativa saken att ta med, Malin, det är såklart Robin Olsens målvaktstabbe, hans tavla vid den första kvitteringen då. Victor Johansson mot Kosovo, eller?
Jag tror inte det. Jag tror att Olsen kommer få fortsatt förtroende. Det är klart att det kommer ju... Det var ju frågasatt redan innan vem som skulle vara första målvakt och då, om man skulle få starta. Men sett till hur lite misstag Olsen har gjort i landslaget så tycker jag inte att det var konstigt eller ens något snack om att han skulle starta. Och jag tror inte att han blir petad på grund av den här tabben heller.
Vi ser matchen med lite mer helikopterperspektiv och vi lyfter ut de här enskilda situationerna som ändå såklart blir matchavgörande. Jon Dahl Tomasson säger efter matchen att han ändå är nöjd med spelet, han är nöjd med matchbilden. Om du hade varit tränare för det här laget, Pontus, hade du varit nöjd efter den här insatsen?
Ja, prestationen tycker jag ändå är tillräcklig för att ta 3 poäng. Men såklart att när man ser på hur man släpper in målet så klart att han inte är nöjd med det såklart. Men just om vi bara ska gå på prestationen och liksom bortse från resultatet så absolut, då kan jag köpa att man är nöjd med det. Men fotboll är ju tyvärr inte bara prestationer, med tanke då ännu mindre ett landslag där du träffas så kort och där det är så få matcher. Det är liksom inte 38 matcher från september till maj, utan här är det väldigt kort om tid, så att ja. Det, jag köper det på ett sätt, men på ett annat sätt så blir jag irriterad när han säger det.
Alltså det, Malen, det är ju såklart mycket fokus på våra stora stjärnor. Vi hade ingen Alexander Isak inne på planen idag. Han fanns på bänken. Innan vi kommer in till vad de övriga gjorde på planen då, är du förvånad över att vi inte fick se Alexander Isak på planen då?
Ja, det är jag. Jag är inte förvånad att han inte startade och kanske inte förvånad att han inte kom in liksom av de första heller. Men att han inte kom in överhuvudtaget. Visst, nu gjorde ju Sverige 2-1 och då kanske man kände att man inte behövde ha in honom, eftersom det kändes i alla fall som att man hade ganska bra kontroll på det. Men nu har jag ändå med i den här truppen. Visst, han har bara gjort 3 träningar och inte spelat matchen i maj. Men några minuter tänkte man ju ändå att han skulle få spela idag.
Uttagen, Pontus, är man redo för spel om man är uttagen?
Ja, det kan man ju tycka, men med tanke på hans status i laget så är jag inte super upprörd över att han blir uttagen och sen kanske inte spelar det. Jag tror att det kanske finns någon överenskommelse med Liverpool också. Jag menar, sprätta 1,6 miljarder och se sin gubbe gå in borta mot Slovenien på en skitplan och gå sönder. Då tror jag inte Liverpool hade varit särskilt nöjda, kan jag säga. Och de har nog en hel del att säga till om här om de ska släppa iväg honom till landslaget.
Mm. Ja, men då fokuserar vi lite mer på de som faktiskt var på planen då. För det finns några insatser som var positiva att faktiskt lyfta fram där. Yasin Ayari i en lite ny roll i landslaget. Det är en roll han har haft delvis i Brighton, ju lite längre fram i mittfältet, lite mer spelfördelande. En assist, 1 mål i den här matchen, täcker enormt stora ytor, bidrar med kvalitet tycker jag. Och i mitt tycke i alla fall den bästa spelaren på planen i den här matchen. Håller ni med?
Ja, absolut, jag tycker Ayari är grym idag. Sveriges bästa spelare by far. Precis som du var inne på också, lite det här från Brighton. Jag har sett honom en hel del där också. Och det som slår mig är att han sällan gör en dålig match. Så att säga att det här är hans sämsta match. Men han ligger på en väldigt hög nivå och har verkligen utvecklats där. Och ja, det är spelare som vi kommer kunna ha nytta av mycket framöver i Sveriges landslag också. Imponerad av honom idag, men har även varit imponerad av honom i både Brighton och i landslaget innan.
Speciellt med tanke på att Dejan Kulusevski kommer saknas under hela det här kvalet, så blir det ju viktigt att Yasin Ayari gör den här typen av insatser i den här positionen, för att det är väl kanske Lukas Bergvall som finns där som ett alternativ, men han är inte heller riktigt en tia på det sättet, så att den kvaliteten känns viktig. Malin, det är ju såklart mycket fokus också på vår andra super-Swede där uppe i anfallet, Viktor Gyökeres. De är tuffa, de slovenska backarna, men han bökade och stökade, han är där, och det, den där lilla touchen vid Ayaris 2-1 mål, den är ju liksom helt avgörande och den är svår. Jag tycker ändå från mitt perspektiv att Viktor Gyökeres får klart godkänt efter den här matchen.
Ja, men jag håller med. Det är ju Ayari, Gyökeres och Elanga som är de 3 bästa spelarna på planen tycker jag. Gyökeres är bra matchen igenom. Elanga har ju en bra första halvlek och han vinner mycket dueller och tar jobbet liksom, så att nej, men han lever väl absolut upp till förväntningarna även om han inte gjorde några mål idag, men en assist.
Ja, precis. Och Anthony Elanga, den tredje offensiva spelaren som vi får lyfta fram här. Första målet är ju helt briljant, men är han sist på bollen? Har ni lyckats pausa precis? Precis.
Han var sist på bollen i alla fall, så att man får väl lita på det. Han visade ju att det var hans mål.
Ja, vi har vevat den säkert 40 gånger här på redaktionen under kvällen och vi tror också att det är...
Jo, men det är klart att han var sist, för han firade ju VM-guld där efter målet, så det är klart att det måste vara han som har gjort det. Så där firar man inte om man bara har en assist, och den här gången lyckades han ju dessutom peka på rätt sida av tröjan. Inte som i Forest där när han pekade på Adidas-märket, tror jag det var. Så det var ju bra det här.
Hur tyckte ni i övrigt då? Förutom att det är ett fantastiskt mål han gör. Det är en riktig soloprestation. Och från vänstersidan också är kanske inte där vi är som mest vana att se honom komma in i planen. Han brukar ju skära in från andra hållet. Elanga i den här rollen som en av två forwards, Pontus. Hur gillar du honom i den rollen?
Nej, men han gör en bra, framförallt en bra första halvlek tycker jag. Sen kommer han bort lite i andra, men nej, absolut, med sin speed och det, och när han får gå iväg så. Sen även om Jondal ville påpeka hur jävla bra Slovenien var, så tror jag inte att deras tränare är supernöjd med försvarsspelet vid det målet, om jag ska uttrycka mig milt. För det var ju ett haveri av Guds nåd. De var 4 eller 5 mot en spelare egentligen, och låter han dribbla och hålla på där, va? Så att det får vi också ha med oss när vi pratar om det. Det var inte bara vi som gjorde försvarsmissar idag, utan det gjorde även Slovenien. Men bra och påpassligt av Elanga, och skönt för honom tror jag också, med tanke på historien han har haft här i landslaget med Jondal.
Byttes ut i 63:e malen tillsammans då med Bernhardsson. In med Nygren och Eliasson. Ingen jätteeffekt på det bytet, eller det var också de enda bytena som gjordes i matchen för svensk del. Vad säger vi om det? Det fanns kanske fler resurser på planen. Var det matchbilden? Var det liksom det här 2-1-målet som ändå påverkade hur Tomasson valde att rotera sina spelare?
Ja, men han sa ju det efteråt, att han tyckte att de tappade lite där på Elangas kant och att han ville ha in pigga ben, och det var därför han gjorde bytet. Sen Nygren, nu är det väl inte han som var assisten, men det är ändå han som ligger bakom målet där, så att det gav väl ändå lite effekt, det bytet, får man väl ändå säga.
Han har ju faktiskt ett läge att knoppa dit bollen i allra sista sekunden. Allra sista som hände i matchen är ju faktiskt ett jättefint inlägg från Gudmundsson. Där hade ju hela det här avsnittet kunnat låta helt annorlunda.
Den nya generationen kan inte nicka, det vet ju alla. De vill ju ha såna jävla cutbacks och skit som är rätt på foten. Det är ont att nicka.
Ja, så är det. Men om vi då tar och tar ett litet kliv tillbaka från den här matchen. Det är ju egentligen en match som Sverige ska vinna. Jag tycker att vi är det bättre laget sett över 90 minuter. Och det är händelser egentligen. Det är ett par misstag som gör att vi står här med bara en poäng. Det är fortfarande rätt mycket fotboll kvar att spela. Hur ser ni på våra chanser att nå det här världsmästerskapet efter den här första insatsen?
Ja, de blev sämre nu med tanke på att vi bara fick med oss en poäng att ta första platsen, men absolut 2, det tror jag verkligen. De förväntningar tycker jag ändå vi ska ha på det här laget. Jag menar, spelare från Arsenal, Liverpool, Newcastle, alltså det är ju Dortmund, Leeds, att det var länge sedan vi hade ett så här bra lag rent spelare för spelare, så de förväntningarna måste vi kunna ha på det här laget. Hur många lag är det som går till VM? 48 lag. Nej, fy fan, jag kommer brinna till ordentligt hemma hos mig om vi inte tar oss till det här VM:et, kan jag säga.
Malin, tror du vi får se en liknande startelva mot Kosovo på måndag?
Det var en bra fråga, men ja, det tror jag nog ändå, för Isak kommer inte vara med i den elvan heller, så att det blir nog något liknande skulle jag tro. Och jag håller med Pontus, det är klart att vi ska ta oss till det här VM:et, även om det kändes som att det skulle bli en drömstart. Nu blev det lite mer, kanske lite tuffare, men jag tror verkligen ändå att de kan fixa det.
Kan det smyga sig in lite tvivel i gruppen efter en sån här? Alltså, egentligen så är man är ju nära att vinna den här matchen, men just att det blir det där sena målet, att det är det där schabblet på slutet, kan det liksom bli ett tvivel man tar med sig in i nästa match och vidare in i kvalet, Pontus?
Ja, det kan det vara. Som tur är så möter vi ju Kosova, nu ska jag inte jinxa någonting, men som liksom åkte på en kölhalning mot Schweiz och låg under med 4-0, så förhoppningsvis och mycket troligtvis så kommer vi liksom att gå därifrån med en trea, och då är ju liksom det är ju det som är det fina med fotboll. Man hinner liksom inte tänka så mycket mellan matcherna, och framförallt i landslagsfotbollen, där går det ju väldigt snabbt hela tiden. Det är match redan nu på måndag. Man hinner liksom inte tänka efter så mycket, utan det är bara upp på hästen igen, och det här laget är tillräckligt bra för att spela skjortan av Kosovo. Det tror jag verkligen någonstans. Och de visar det idag stundtals. De är jättebra. Det är en sån frenesi i spelet, och pressspelet är helt fantastiskt när det klickar. Och mot lag som Kosovo och Slovenien så borde det liksom räcka till att vinna matcherna. Så det blir däremot blir intressant när vi möter Schweiz sen, ett lag med av lite större dignitet, och se hur de tar sig an den här pressen och det här man-man-spelet emellanåt. Det tycker jag ska börja bli intressant på riktigt, och se hur vi står oss då.
Det är inte så långt kvar till de matcherna heller. De kommer rätt tätt här nu, landslagsuppehållen och VM-kvalmatcherna faktiskt. Det är bara en månad bort ungefär tills vi har Schweiz på hemmaplan, va? Först. Det kanske är lite psykologiskt viktigt att ha dem hemma först då. Skulle du göra några ändringar i startelvan till Kosovo, Pontus?
Nej, det tycker jag väl inte. Inte så jag kan ta så här på raka. Jag tycker att den första halvleken idag gav mer smak. Kan man öppna på liknande sätt på hemmaplan, kanske ännu mer frenesi in i det, så att man avgör rätt så snabbt. Och då kanske man kan lotsa in en Isak lite, så han får lite matchspel och sådär inför sin stundande Premier League-debut.
Någon man trodde att man kanske skulle få se hade ändå varit Ken Sema, med tanke på att han gjorde ett hattrick senast. Det är ju tufft att bli petad efter en sån match. Men...
ja, fast Bernhardsson var väl en av de som jag tyckte piggade upp den här matchen. Han springer runt där med sig. Ser ju liksom inte mycket ut för världen med gänglig och sådär, men jag tycker han gör mycket rätt alltså när han har spelat i landslaget, och tycker att det har varit ett väldigt bra komplement till när Emil Holm har varit skadad och borta.
Mm. Han gjorde ju nästan ett mål också där. Han gjorde allt för att ändå göra målet efter Langas soloräd. Finns det någon annan, om vi tittar lite rotation då i laget, vi har en Lukas Bergvall till exempel som...
Nej, men vi kan inte rotera ett landslag, lägg av nu. Nu håller de på att rotera ut i Europa hela tiden, jag är så trött på det. Spela med dem ni tror på, de bästa spelarna, det är inte så jobbigt att spela var tredje, var fjärde då. Det får vi ha med oss. De har dessutom 5 byter. Du kan alltså byta ut halva startelvan i matchen. Nu får vi lägga av med det här med att rotera. Samma elva, kör över de här Kosovo, och så går vi ut med en god, jäkla, men bra feeling inför Schweiz här framöver.
Ja, men du var inne på det. Det är tätt mellan matcherna. Men det, som sagt, det är så jobbigt det är inte att spela fotboll, eller? Nu är det ladda om i ett par dygn, ta sig till Kosovo. Och ta sig an det här laget. Och du som har varit i landslaget, du som har gjort de här samlingarna, vad händer nu? Nu är det tillbaka, ladda om, lite rehab, sova, spela tv-spel och sen är det på igen, eller?
Ja, men lite så är det ju. Sen är det ju lite mer problematiskt med att det är en bortamatch. Du ska resa hem, flyga. Det tar lite mera än vad det gör och liksom var på hemmaplan, men ja, jag vet inte riktigt hur de gör här nu, men det kanske är hem. Antingen så flyger de ju direkt efter matchen, eller så stannar de till imorgon och kör rehaben i Slovenien. Eller så är det Sture... Ja, vad sa du, Mali?
Jag tror de stannar. De åker inte hem till Sverige. Utan de...
Tråkigt, det blir ingen Sturebadet för gubbarna här nu. Det kanske de inte förtjänar heller faktiskt, med tanke på att de tappar där i slutet. Så de kan gott stanna i Slovenien ett dygn, tycker jag.
De åker till Kosovos version av
Sturebadet. Ja, just det, precis. Så, nej. Det är väl slicka såren egentligen. De som inte har spelat går ut och kör sin träning. De som har spelat gör det man vill och det som man tycker känns bäst för sig, för att förbereda sig på bästa sätt inför nästa match. Och nu är det ju länge sedan jag var i landslaget, och 10 år sedan något sånt där, men de är ju extremt professionella nu för tiden också, så de gör nog exakt allt de kan. En annan...
Du menar att ni inte var det då?
Ja, det var många som var det. Jag själv var väl lite mera hoppa i ett varmt bad och gå upp liksom och ett par voltar igen och köra liksom. Men de här gubbarna, de är fullblodsproffs på riktigt och tar det där på största allvar.
Ja. Ja, hörde ni, vi har 3 dagar, sen är det på ett igen. Som sagt, vi från Sportbladet, vi följer VM-kvalet hela vägen. Följ podden Sportbladet VM-kval. Där kommer ni få intervjuer med spelare. Vi kommer reagera efter varje match. Ni kommer få inför allting ni behöver helt enkelt för att följa det här glödheta VM-kvalet under den här hösten. Och så ska vi ta oss till det här världsmästerskapet borta i Nordamerika nästa sommar. Det tycker jag vi bestämmer helt enkelt. Härifrån säger vi tusen tack för att ni har tittat och lyssnat. Och ja, som ni hör, vi hörs snart igen.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.